Skriv ut min predikan idag. Det blev A3. Det är bra. Jag kan tänka mig Martin Luther stod där och spikade upp sina teser där på porten i Wittenberg. Då var det säkert någon sån här ordentlig. Hur många teser var han hade? Var det 100 eller 99 var det? Ja, gott att se er. Underbart. Jag tänkte vi skulle få läsa lite Guds ord tillsammans. Det är sommartid och en del är lite här och där. Själva har vi varit lite på konferens nu ett tag. Och både Nyhem, mest Nyhem nere i Mullsjö, men även på Torpens sväng. Ja, det gör någonting när man sitter och får lyssna till Guds ord. Mycket. Gör någonting med ens hjärta. Guds ord är levande och verksamt. Så sitter vi och lyssnar på nyheterna väldigt länge. I dagens läge, då händer det någonting också med en. Det är inte så uppmuntrande det vi hör. Men vi kan alltid komma till Guds ord och möta det Herren vill säga till oss. Och då kan vi få nya perspektiv. Vi kan få ny styrka, ny kraft. Och vår tro är beroende av att hela tiden att lyssna till Guds ord. Det står i Romarbrevet 10 att tro kommer av predikan. Och predikan kommer av Kristi ord. Så ordet är så viktigt för oss. Det är mat för våran ande. Jesus sa, jag lever inte bara av bröd utan vi lever av varje ord som utgår från Guds mun. Det är lite spännande det när han säger det att vi lever utav det här Gud. Det står rema, det står det han talar. Så på något sätt är vi beroende att höra Guds tilltal hela tiden. Vi är liksom som Guds barn. Är vi beroende av att höra hans röst. Och det är det som är så gott när vi öppnar Guds ord så här. Att vi får höra han tala till oss personligen. Så vi läser från Matteus 4 och 18-22. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön. Då såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och de följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Kan vi be tillsammans? Vi gör det. Himmelske far, vi tackar dig för att ditt ord levande och verksam. Vi tackar dig för att du har ett ärende till oss den här dagen. Vi ber att din heliga ande bara skulle komma på det sätt som bara du kan göra. Underbara heliga ande. När vi får uppleva din beröring och få uppleva ett möte med dig Gud. För vi behöver det. Vi behöver höra din röst och vi behöver se ditt ansikte Jesus. Så dra oss in i din närvaro och möt oss. Jesu namn. Amen. Amen. I början av det här året så upplevde jag att Herren manade på mig väldigt mycket om att nej men vi behöver bli lärjungar. Vi behöver fokusera på lärjungaskap. Och vad handlar egentligen då lärjungaskap om? Och jag skulle vilja liksom summera den här texten vi har läst med att det handlar om att säga ja till Jesus. Att säga ja till Jesus. Vi ser Andreas, Petrus, Jakob och Johannes. De var ju fullt upp med sina fiskegrejer. Och vad gör de när Jesus kommer? Jo, de säger ja. Jesus säger följ mig. Och de säger ja, eftersom de följde. Så i lärjungaskapets yttersta liksom grundkärna så finns det här i utmaningen som ligger i att Jesus väntar på ditt och mitt ja. Om man kan säga ja, då kan man också säga nej. Rimligt, va? Så det finns alltså en möjlighet i lärjungaskapet att säga ja eller nej. Ska vi prova det? Vi provar det här ja. Bra. En gång till. Ja eller nej? Tack. Jesus, han väntar på ditt och mitt. Inte nej, eller kanske. Han väntar på ditt och mitt ja. Är inte det ganska fantastiskt vackert? Att Gud som är mäktig, att han liksom skulle komma in med sina kontrollerande händer och säga Ami, nu då, nu har jag det i mitt grepp här och nu gör du minsann exakt vad jag säger åt dig att du ska göra. Nej, det funkar inte så. Jesus har valt en annan väg. Han säger så här, Ami, kom, kom här. Kan inte du komma? Snälla, snälla, snälla. En applåd till Ami. Oh. Kom. Och så säger vi, kom, följ mig. Följ mig. Och så går Jesus där. Och vart Jesus sen går, så... Yes. Tack. Så följer Ami, eller hur? Han följer med. Finns det någon kontroll i det här? Nej, det gör inte det. Han följer för att han har fattat. Amen. Och du blev ju döpt här om veckan. Kändes det bra?
Det kändes bra.
Det kändes bra. Amen. Vi är glada för dig, Ami. Tack. En applåd. Det finns någonting i att säga ja till efterföljelsen. Egentligen så är mitt ärende idag mer vad säger Gamla testamentet om hur vi ska följa Jesus? Kan vi hitta efterföljelse i Gamla testamentet? Jag tror det. Jag tänkte vi skulle gå och läsa i femte Mosebok 3 och 26. Den bibeln som Jesus läste, det var ju Gamla testamentet. Femte Mosebok 3, 26-28. Och det står så här. Men Herren hade blivit vred på mig för er skull. Och han lyssnade inte på mig utan sa det till mig. Det är nog. Tala inte mer till mig om denna sak. Stig upp på toppen av Pisga. Och lyft upp dina ögon mot väster och norr, mot söder och öster. Se med dina ögon, för du ska inte gå över denna Jordan. Anförtro Josua ditt uppdrag och styrk honom och ge honom mod. Det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk och han ska ge dem i arv det land du ser. Rubriken är att Mose får inte komma in i Kanaan. Mose, tyvärr på grund av saker han hade gjort, inte agerat i tro, så sa Gud att nej, du kommer inte få äntra, utan det kommer bli nästa generation som kommer få gå in i det förlovade landet. Och nu så var just Moses uppdrag att välja ut Josua, att anförtro Josua ditt uppdrag och att styrka honom och ge honom mod. För det är han som ska gå över dit i spetsen för detta folk. Och han ska ge dem i arv det land du ser. Mose, han hade ju varit ute i öknen i 40 år och snurrat runt. Jag kollade på Google Maps hur lång tid det tar att gå från Kairo till Eilat. Det vet vi ungefär. Sen så, ja, det är ju ungefär där de gick, va? De gick ju från Egypten, de var slavar i Egypten. Israels folk hade blivit förslavat. På grund av hungersnöd så hamnar de i Egypten. Och där förvandlas de sen till slavar. Och de växte och växte och blev ett stort folk. Och sen så fick Mose uppdraget att befria hela Israels folk. Och föra dem in i det förlovade landet. Så Mose hade uppdraget att föra dem in i det förlovade landet. I löfteslandet. Och det här ska ta, som jag såg, att gå ska det ta 4 dagar. Men det tog 40 år. Det tog 40 år. Så de snurrar runt lite i öknen. Så man kan tänka att Mose, som hade fått löftet, nej, men du ska ta det här folket in i det förlovade landet. Han kom inte riktigt hela vägen, tyvärr. Men han fick ett uppdrag. Han fick se, dels såg han det förlovade landet. Och sen fick han uppdraget att välj Josua. På något sätt ser vi här en generationsväxling. Och någonstans i lärjungaskapet så handlar det om att föra över den tro, det uppdrag vi har fått till nästa generation. Och här har vi en utmaning, ett uppdrag som inte är helt enkelt. Men jag tror Gud har lagt det här på oss som församling. Mose, han gav Josua det här uppdraget. Nu ska du föra folket in. Jag fick uppdraget, men Gud väljer nu att använda Josua vidare. Och det här står vi i, även idag som församling. Här står vi att hela tiden, vad är nästa generation? Vad är nästa generation? Och man kan ju tänka rent krasst på det. Alltså att våra barn och barnbarns och i ålder så här. Men det finns också i att de som har kommit till tro, de som blir lärjungar till Jesus, att vi ska träna dem, nästa generations troende. Så jag vet inte om ni tycker om att titta på friidrott. Jag brukar göra det med min pappa när jag var liten. Finnkampen, hur många har sett Finnkampen? Sverige-Finland. Sverige vinner alltid, va? Nej, jag vet inte. Kanske är någon med finsk påbrå här som blir lite stött. Men i alla fall, finnarna är väl jättebra också. Så. I alla fall, på stafetten, då kommer de med den här pinnen och så springer de. Så ser man ibland hur de liksom lyckas perfekt. Liksom. Men ibland ser man hur de tar den här stafettpinnen och sen så ramlar den. Och så måste man ner och plocka upp den. Så det finns en svårighet i att lämna över stafettpinnen till nästa generation. Men ack så viktigt det är att göra det. Och det här handlar om, som jag ser det, som lärjungaskap. Att göra det här. Och det här har vi som församling ett uppdrag. Och vi ser att Mose, han lämnade över uppdraget till nästa generation och till Josua. Han skulle ge honom mod. Och som vi läste, han skulle anförtro Josua ditt uppdrag och styrka honom och ge honom mod. Mycket handlar om det, va? Att man är lite osäker, man inte riktigt vet, man är ny kanske i tron och så här. Att vara med, finnas med och kanske visa, nej men jag vet, jag läser Bibeln på det här sättet. För mig betyder det mycket. Eller jag har den här appen och du vet, det plingar varje morgon 16:30. Att finnas där vid sidan om och ge styrka. Här har vi en utmaning. Och i 5 Mosebok 32:46 så kan vi se, säger Mose, sen sa han till dem, lägg på hjärtat alla de ord som jag idag gör till vittnen mot er, så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. Lägg på hjärtat alla de ord som jag idag gör till vittne mot er. Så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. Här ser vi hur kopplat den här generationsväxlingen är med Guds ord. Lägg på hjärtat alla de ord som jag idag gör till vittnen mot er. Så att ni befaller era barn, nästa generation, om du vill, din lärjunge, din granne som har tagit emot Jesus kanske, att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag. Nu kallade ju Mose de fem, ja, det han hade fått, Moseböckerna, han kallade ju det för lagen. Toran, som det också kallas. Men vi har fått Guds ord till oss. Och det är det här vi ska ge vidare till nästa generation. För utan att vi ger dem Guds ord och att hålla fast vid Guds ord, så kommer vi inte kunna se lärjungar som har någon vägvisare, någon kompass i dagens samhälle. Allting blir snurrigare och snurrigare. Jag var uppe på ett hotell i Stockholm i veckan med vår äldste son Edvin och firar att han har klarat av hela grundskolan. Så vi var en natt där. Och då fanns det en toalett som var till för alla olika kön. Och det känns märkligt. Ska jag gå in på den här eller vilken ska jag gå in? Är det man eller är det kvinna? Det är så komplicerad värld vi befinner oss i. Det är så snurrigt. Det är så förvirrat. Så vi behöver Guds ord. Och det är lärjungaskapets grundförutsättning att vi håller fast i Guds ord. I allt. Och det är våran kompass i den här, skulle jag vilja säga, mycket förvirrade världen. Det pratas om abort på ett så konstigt sätt idag. Och jag blir så, mitt hjärta gråter när jag hör före detta kristna partiet uttala sig så märkligt om den här så mycket svåra företeelsen. Men att livet, att hålla fram livet som något skyddsvärt. Så viktigt. Vi behöver Guds ord. Gud är skapare av varje liv. Vi måste hålla fast det. Vi måste hålla fast vid Guds ord. Och Guds ord säger. För den här världen verkar bli snurrigare och snurrigare. Och det går väldigt fort, tycker jag. Så Guds ord är lärjungaskapets grundförutsättning att hålla fast vid Guds ord. Vi har ännu fler saker eller exempel på lärjungaskap i Gamla testamentet. Vi har Elia och Elisa. Jag vet inte om det var länge sedan du var i konungaböckerna och läste, men det är ganska fantastiska berättelser när man läser om Elia och Elisa. Så vi går till första kungaboken, kapitel 19 och vers 19. Första kungaboken 19 och 19. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa, Shafats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom. Och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: låt mig först få kyssa min far och min mor. Sedan ska jag följa dig. Han sa till honom: gå du tillbaka. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Elia var en gudsman. Han kallades för gudsmannen ofta. Han var profet. Och i Elia och Elisa så ser vi här hur Elia fann Elisa. Och han Han var ute med sin John Deere på 500 hästkrafter. 12 par oxar. Det var bra. Det gick bra det också. Kanske lite, tog lite längre tid att plöja med 12 par oxar. Men det låter lite som man var lite så här superbonde. Man har 12 par. Jag tänker mig liksom, min pappa berättade att han hade en sån här stor Ardennehäst liksom och gick bakom med någon sån där grej. Men 12 par, han måste ju varit lite så här proffsbonde. Ja, det låter som det. Jag har egentligen ingen aning. Jag bara filosoferar. Men då kommer Elia och på något sätt leder ju Gud Elia honom till Elisa. Och nu ser vi på nytt det här lärjungaskapets DNA i att en generation hittar nästa generation för att träna, lärjungaträna. Och det är det som kommer hända här. Nu verkar det som att ja, det står att han kastar sin mantel över Elisa. Och den där manteln verkar vara väldigt viktig i sammanhanget kring Elisa. Ibland talar man om en kallelse som att man får en mantel. En bärare av en mantel. Någon såg när Reinhard Bonnke, om du känner till den stora evangelisten. Någon profet hade sett när han dog, den dagen när han dog, så hade han drömt en dröm eller sett en syn av att en gigantisk mantel föll ner från himlen och spräcktes upp över hela världen och hamnade som små evangelistmantlar över oss troende som ett tecken på. Så det finns mycket bilder av kallelse i det här med manteln. Och Elisa han tog av sin kallelsemantel och la på Elia gjorde det och la på Elisa. Och längre fram så får vi också se hur Elia han får från Gud att nej men snart är det dags för mig att dö. Och jag ska inte dö som vanligt utan Jesus han fixar specialtransport. Han ska fixa en eldsvagn för mig. Du vet, det är jag som är Elia. Jag måste ju ha lite bättre. I alla fall. Och då sa Elisa, nej men jag vill vara med och se det där. Och han begärde den dubbla smörjelsen står det. Att Gud ska ge det. Och om du får se mig, sa Elia. Om du ser mig, den här eldsvagnen kommer och tar mig upp till himlen. Så då kommer du kunna få be om det. Och du kommer få det. Så han bad om den dubbla smörjelsen. Och fick den här manteln som föll ner. Som Elisa sen plockade upp. Och generationsväxlingen här mellan de här profeterna Elia och Elisa. Och Elia han tog till sig Elisa. Och här tror jag är någonting viktigt. Att ta till sig människor. Ta dem nära oss. Och på något sätt föra vidare det vi har fått av Herren. Du känner kanske, nej men jag kanske inte har fått så mycket. Jag har inte så speciellt mycket kunskap i Bibeln. Eller jag menar, jag utför inte riktigt sådana mirakler som Elia gör. Men det du har fått, det kan du ge vidare till någon. Jag skulle vilja uppmuntra det. Även om du är helt ny i tron. Om du har varit frälst en vecka. Då har du någonting att ge till den som inte har varit frälst en vecka. Eller till någon som inte känner Jesus. Det du har fått, det du kallar att ge vidare till, om man säger, nästa generation. Och här är våran utmaning, här är vår kallelse. Att hela tiden ge vidare. Som Elia gjorde till Elisa. Och vi ser också det här i Nya testamentet. Vi ser hur Paulus beskriver hur han hade lagt händerna på Timoteus. Och vi ser att det påminner om det här. Det påminner om det här relationen. Mose och Josua. Elia, Elisa. Och Paulus som tog sig an Timoteus. Så är vi redo mina vänner? Är vi redo att ta oss an nästa generation, Att lyfta fram nästa generation som att det är ni som ska göra det. Det är inte vi som ska inta landet, utan det är ni som ska göra det. Det är du som ska göra det. Och jag tror att det handlar inte om att vi ska sätta oss i gungstolen och titta på. Nu har vi hittat någon Josua. Nu Josua, ska du ta över här. Nu ska du inta landet. Och jag ska bara sitta här och titta på. Nej, men jag tror inte det. Utan jag tror det handlar om att vi gör det tillsammans. Generationerna gör det tillsammans. Du är inte förbrukad om du är efter en viss ålder. Utan du har fortfarande kallelsen, uppdraget att inta det förlovade landet. Tillsammans med de yngre generationerna. Så min dröm är att alla generationerna ska stå länkade tillsammans. Så ska vi få se hur vi intar landet. Det här är inte en predikan som handlar om att det är bara de som är under 17 år som Gud kan använda. Nej, det är inte så. Det här handlar om, mina vänner, att vi är så viktiga, alla generationerna. För att vi ska kunna fullgöra kallelsen och uppdraget som vi har fått. Att inta, mottala för Jesus. Amen. Att inta det här landet. Nu är det inte Israels land vi ska inta. Nu är det Sverige vi ska inta. Det är ett land som håller på att gå under i psykisk... att man mår så psykiskt dåligt. Vi har aldrig haft en ung generation som mår så dåligt som man gör idag. Aldrig har vi haft det. Vi behöver inta den här världen. Och det är bara evangeliets kraft som kan förvandla Sverige. Bara, inte något parti som vi röstar in i höst kan göra det. Så vi kan inte lita på politiker. Att politisk makt ska göra det. De behövs också. Och det behövs bra politiker. Det får vi be för. Men det är bara Guds folk. Med alla generationerna. Som kan få se det här landet förvandlat. Det är bara du och jag. Halleluja. Eller hur, Esmat? Amen. Amen. Esmat, du har blivit en eldsfackla för Jesus. Och det är så härligt att se det. Du går längst fram. Och du får dra med dig också nästa generation som du hittar. Jag var på en gudstjänst i Thailand när vi bodde där en tid. Strax innan pandemin. Och vi hade precis veckan eller dagarna innan den här gudstjänsten. Så hade vi suttit hemma med en macheta. I trädgården. Ja, det är som man gör i Thailand. Och huggit på kokosnötter. Och försökt att lära oss hur man gör. Det låter lite farligt. Men Timothy och Edwin Jr. De kommer ju där. Pappa, jag vill också hugga kokosnötter. Det är nog bättre att jag gör det själv, tänkte jag. Men jag vill. Okej då. Så till slut så stod de där och hugg. Ja, och de lyckades hugga rätt. Jag hade fått någon snabb upplärning hur man gör med kokosnötterna. Så jag liksom, och till slut så fick man upp något litet hål. Och så kunde man, vi hade ju liksom en kokospalm där i trädgården. Med massa kokosnötter. Och det där var häftigt. Och vi kunde få dricka den där kokosvattnet och så. Så till slut lärde sig barnen lite, några av dem, att få upp de där hålet som man kunde få tag i. Det som fanns inuti. Och då kom det någon från Holland på det här mötet. Och bara profeterade till mig så här. Och säger att du ska få lära nästa generation. Jag ser att du öppnar kokosnötter. Du ska få lära nästa generation att göra det. Och jag bara, det här är ju nästan... patetiskt, löjligt, komiskt. Dagen innan så har jag stått och öppnat kokosnötter med mina barn. Men Gud, han är verklig, eller hur? Han talar konkret. Och jag har inte haft så mycket relation med den här holländska kvinnan. Aldrig pratat med henne. Men hon visste. Och Gud vet, eller hur? Gud talar. Och han vill att vi ska ta oss an nästa generation. En i taget. Och lära dem kanske att öppna kokosnötter. är någonting. Men att lära dem att följa Jesus helhjärtat. Är ni med? Det är det här som är det viktiga. Lära dem att hålla fast vid varje ord som står i den här boken. Och oj, så svårt det är. Jag har 2 tonåringar. I know, det är inte lätt. För du har saker som drar åt ett annat håll. Men Jesus och Guds ord drar åt det här hållet. Så vi kan göra det, vi kan klara det. Med en helig andes hjälp så kan vi få träna upp nästa generation. Och tillsammans kan vi generationerna inta det här landet för Jesus Kristus. Vi kan få se människor få bli förvandlade i Motala. På grund av att vi tillsammans väljer att säga ja till Jesus. Vi gör som Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. När Jesus sa följ mig, då sa de ja. Och Jesus väntar idag på dig. Han väntar på ditt ja. Han längtar efter ditt ja. När han säger följ mig. Amen. Det finns mycket att säga om det här. Jag tror vi behöver avrunda. Vi ska hinna fika också. Halleluja. Ska vi bara ta en stund och be tillsammans? Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Prisa dig Jesus att vi får komma till dig, Herre. Tack att du känner oss. Tack att du älskar oss. Jesus. Tack att du är våran pappa, far i himlen. Tack Jesus att du har goda tankar för oss. Du har underbara vägar för oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att vi får hålla fast vid ditt ord idag. Vi får vända oss till dig. Tack Jesus. Tack Jesus att du talar till våra hjärtan den här dagen. Och att du vill verkligen förnya oss. Förnya kärleksrelationen med dig Jesus. Förnya den första kärleken jag ber i våra liv, Herre. Halleluja. Hjälp oss att bli, Herre, sådana som ser nästa generation. Som ser människorna som behöver dig Jesus. Hjälp oss, led oss för det här. Vi behöver din helige ande, vi behöver dig hjälparen för det här svåra, näst inte omöjliga uppdraget. Halleluja. Kom helige ande över oss, kom hjälparen. In i det här maffiga, nästan till synes omöjliga uppdraget. Men jag bara tackar dig helige ande att när du kommer över oss då ska vi få kraft att bli dina vittnen. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Bara känner någon som är här idag och som bara känner, nej men jag känner att jag skulle vilja ge mitt ja till Jesus ännu mer. Du kanske har följt honom länge. Du kanske har varit en kristen hela ditt liv. Men du bara känner, nej men jag bara vill idag ge mitt ja till Jesus igen. Och jag vill vara med i det här uppdraget. Att föra Jesus vidare. Att träna nästa generation. Jag bara känner, bara är du här som bara vill gensvara till Jesus, till Herren på det här. Så bara lyft din hand så bara ber jag för dig. Kort så ber vi tillsammans. Lyft din hand. Gud välsigne dig. Någon mer som bara känner, jag vill det här. Jag vill ge mitt ja. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Är det någon mer som ska bara be för dig. Lyft din hand mot Jesus. Gud välsigne dig. Halleluja. Är det någon mer? Bara lyft din hand till Jesus. Ska han bara komma med sin kraft. Men ska Gud välsigna dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus att du känner var och en som bara känner jag vill följa dig. Jag vill säga mitt ja till dig Jesus. Jag vill gå med dig. Tack att du välsigna var och en som bara kommer med det här inför dig. Med sin längtan, med sitt ja Herre. Tack att du välsigna alla ja idag. Du välsigna dem i Jesu namn. Och jag tackar dig far för det. Tackar dig Jesus för det. Halleluja. Är det någon som bara kommit hit idag? Nej men jag har värk i min kropp. Jag har sjukdom i min kropp. Jag behöver en beröring från himlen. Lyft din hand så. Bara be en kort bön för dig. Där du sitter. Jag ska be för dig. Är det någon mer? Bara lyft din hand. Jag ska be för dig. För dig och dig. Är det någon mer? Bara lyft din hand så. Jag ska be för dig också. Lägg din hand på det sjuka stället. Och lyft din hand till Jesus. Så ber vi. Halleluja, vi tackar dig Jesus att du är Herren vår läkare. Därför talar jag ut helande kraft från himlen, från Jesus just nu över den här stunden. Jag befaller verk och sjukdom och lämna i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag befaller sjukdom att gå. Jag talar till smärta att lämna i namnet Jesus Kristus. Jag bara tackar dig Gud för att du är Herren vår läkare. Jesus, tack att du är densamma igår, idag och i evighet. Tack att du helar och du botar genom din beröring just nu Jesus. Tack, jag befaller sjukdom, jag befaller ohälsa och smärta att lämna. I namnet Jesus Kristus. Jag tackar dig far. Tack att du är mirakler. Du är vår Gud, du är vår klippa. I Jesu namn, i Jesu namn. Jesu namn, Jesu namn. Amen, amen.